Du lyssnar på House of Flame and Shadow av Sarah J. Maas. I översättning av Karina Jansson, uppläst av mig, Ella Schärtner. Till Sloane, som lyser upp hela universum med sitt leende. Midgårds fyra hus. Enligt påbud av Imperiesenaten i Eternal City, år 33 vaneran. Jordens och blodets hus. Skiftare, människor, häxor, vanliga djur och många andra, vilka tillber Cthona, såväl som vissa utvalda av Luna. Skyarnas och suckarnas hus. Malakimer, änglar, alver, naturväsen, älvor och de som välsignats av Solas, samt vissa som åtnjuter Lunas gunst. Älvorna sparkades ut ur sitt hus som ett straff för sitt deltagande i fallet och betraktas nu som lågtstående, men många av dem vägrar acceptera detta. De många vattnens hus. Flodväsen, vattufolk, vattenbästar, nymfer, kelpier, näckar och andra under Ogenas beskydd. Lågornas och skuggornas hus. Demonakier. Liemän, vålnader, vampyrer, drakier, drakar, nekromantiker och många onda och namnlösa ting som inte ens Erd själv kan se. Prolog. Hinden knäböjde inför sina oförgängliga mästare och undrade hur det skulle kännas att slita ut deras strupar. Runt hennes egen hals vilade en halsring i silver. Sval och tung. Den blev aldrig varm mot hennes hud. Som om de tagna liven den symboliserade ville att även hon skulle tvingas uthärda dödens kalla beröring. En silverpil på en marulvs uniform. Belöningen för en rebell som utplånats från Midgårds yta. Lydia hade fått så många att de inte längre fick plats på hennes imperieuniform. Så många att de smälts ner till den här halsringen. Var det någon här som såg halsringen för vad den verkligen var? En boja, med en gyllene kedja som ledde rakt till monstren framför henne. Och misstänkte de där monstren någonsin att deras trofasta lilla kelgris satt vid deras fötter och undrade över smaken och känslan av deras blod på sin tunga, på sina tänder? Men här skulle hon knäböja tills hon fick tillåtelse att resa sig. Precis som den här världen skulle knäböja tills de sex tronande asterierna sög livet ur den och lät kadavret ruttna i rymdens tomhet. Imperiepalatsets personal hade skurat bort blodet från det glänsande kristallgolvet under hennes knän. Ingen kopparlukt hängde kvar i den sterila luften. Inga förflugna droppar fläckade pelarna som flankerade salen. Som om händelserna 2 dagar tidigare aldrig hade inträffat. Men Lydia Servos kunde inte dröja sig kvar vid de händelserna. Inte medan hon var omgiven av sina fiender. Inte medan Pollux knäböjde bredvid henne med en av sina blanka vingar vilande mot hennes vad. Från någon annan kunde det ha varit en gest som betydde tröst, solidaritet. Från Pollux, hammaren. Betyder det bara ägande. Lydia gjorde sina ögon döda och kalla. Försökte förmå sitt hjärta att bli likadant och fokuserade på de båda alvkungarna som vädjade för sin sak. Min avlidna son agerade på egen hand, förklarade Morven, kung över Valen-alverna, kritvit i ansiktet och gravallvarlig. Den långa, mörkhåriga mannen bar svart, men inget tungt moln av sorg hängde över honom. Om jag hade känt till Cormacs förräderi skulle jag ha överlämnat honom själv. Lydia vände blicken mot panelen med parasiter på kristalltronerna. Rigelus, som vanligt iklädd en tonårspojkes kropp, vilade sin finmejslade haka på näven. Jag finner det svårt att tro att du inte kände till din sons aktiviteter.